There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå lyssnare och välkomna till denna härliga podcast som heter Mina värsta gig. Podden där vi gräver oss ner i det mörka, det är lite jobbiga och det ångestfyllda inom stand-up. Idag är jag på väg att träffa Josefin Sonck och som vanligt så går jag ju i trappor. Och det får ni leva med. Oj, det var inte så många trappor. Men vilken dörr kan det vara hon bor på? Det står ju ingenting. Jag vågar inte knacka. Där öppnas en dörr. Hallå Josefin, slapprig.
Det är dingsur.
Ja, jag verkligen. Josefin, jag håller på att spela in, eller jag säger hej. Är det någonting du vill göra reklam för innan vi sätter igång?
Vadå, vad spelar du in för? Vem hör det här?
Det är vår podd som vi ska spela in.
Jaha, okej. Okay. Det här är så här, verkligen, jag kommer hemma hos reportörs, ja, ja. Hej. Och det här är inte planerat alls.
Nej, men att man bara får höra mig andas när jag går i trappor.
Vad vill jag göra reklam för? Och allt, min Instagram. Följ mig på Instagram.
Vad heter du där då?
Josefin Sonck.
Och det stavas som du heter.
Mm, jättelätt. S-O-N-C-K. Och Josefin, inget jävla PH och absolut inte E på slutet.
Då kan man ju passa på att följa mig också, om man vill. Men jag tror Josefin är lite roligare. Nej. Nu ska vi köra igång podd och vi ska få höra vad Josefin har på sin tacos.
På min taco har jag bara vegetariska grejer eftersom jag är vegetarian.
Ja, ja.
Så att det blir ju... Nej, men jag tycker om...
Ingen fisk?
Nej, jag äter så här fish tacos. Men jag tycker inte riktigt.
Straight vegetarian.
Mm, men jag tycker ju, jag har ju en tendens att överfylla min taco.
Mm.
Alltså att jag sen inser när jag ska vika ihop den. För jag föredrar också mjuk istället för skal.
Så. Ah, ja.
När jag inser då när jag ska vika ihop den att vad fan håller jag på med? Det här kommer ju aldrig att gå.
Du tar du fram kniv och gaffel då, börjar du äta dig ner eller trycker ihop den ändå?
Nej, då kan det nog vara så att jag liksom plockar bort så mycket så att jag kan vika den.
Men lägger du över, plockar du bort och lägger det i ett nytt bröd så du har det preppat eller käkar du upp det?
Jag käkar upp det.
Du käkar upp det.
För då får man mer mat.
Ja.
För så måste man ta ett annat nytt bröd så fyller man på jättemycket med det. Så att, men jag tar mycket av allt liksom.
Mm.
Och med så här grönsaker och sen ska det vara så någon, alltså man, med kornfärs då, men så här, den ska vara gräddig och kryddad bra.
Vadå gräddig?
Nej, men alltså det ska, kornfärs är ju liksom, det är inte, den är ju ingenting.
Fast vadå, det är ju inte köttfärs heller när man gör.
Nej.
Vadå, häller du i grädde?
Jo, men jo, lite.
Så det är lite mer en köttfärssås du, eller en kornfärssås som du kör ner i din taco.
Ja.
Men har du crème fraîche och gräddfil till det också?
Nej, okej. Jag kanske, ja, nej, men då har jag ju inte det. Det får antingen eller.
Ja, men precis. Men jag tänkte annars...
Antingen eller. Guacamole, mild salsa. Jag är jättedålig på att äta stark mat. Jag hatar stark mat. Så att det blir mild salsa som mest taco.
Ja, och så rinner det massvis för att det är alldeles för mycket i brödet.
Ja. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Josefin Sonck.
Hej.
Hej. Vi sitter i ditt rum. Tack för att jag får komma hit. Vad kul att du vill vara med i min podd.
Får jag fråga, vad tycker du om mitt rum? Så här.
Alltså det känns som ett extra rum.
Okej, tack.
Här har jag försökt mysa till med lite härligt myslampor.
Men du har ju liksom en jättestor vägg med en liten, eller inte lite, men en tavla. Eller vad, jag vet inte, vad tycker du själv om ditt rum?
Jag tycker ändå att det är lite mysigt.
Det är supermysigt.
Utifrån förutsättningarna så är det mysigt.
Ja, fast det lät som du hade någon agenda eftersom du frågade mig.
Ja, men för att jag tänkte helt enkelt att du skulle säga jag har varit hemma hos så många komiker och det här är bland det mysigaste rummet jag har varit till, för att hemma hos många andra komiker så ser det ut som helvete, för det är typ ens... det är ens fördom. Man har hört vissa komiker som...
Men vänta, har du städat för att jag skulle komma?
Nej, lite. Jag har ganska städigt av mig själv. Det är inget bombnedslag. Jag är lite pedant liksom.
Ja, men man har
hört, jag ska inte nämna några namn, men jag har hört vissa komiker som har det väldigt...
Jag har ju varit hemma hos jättemånga. Vem kan det ha varit stökigast hos när jag var hemma hos? Det var väldigt stökigt hemma hos Kringland när jag var hemma hos honom.
Ja,
men han hade ju bebis och katt. Ja, ja. Så det kan vara därför.
Därför man aldrig ska skaffa bebis och katt.
Men apropå bombnedslag, Josef Insång, idag ska vi prata om bombningar. Dina värsta gig, hur känns det?
Det känns roligt.
Du är taggad? Kommer det vara smärtsamt det här?
Nej, inte så farligt faktiskt. Lite såklart. Men det är väl snarare som att... För jag vet att jag har två gig framför mig som kan bli liksom riktigt vidriga.
Oj.
Så att det är väl snarare
då vet du på förhand att de ska bli
vidriga? Ja, men det är liksom företagsgig. Jag är enda komikern. Förutsättningarna är...
Vilka företag är det?
Nej, det är faktiskt inga företag, men det ena på en mässa och det andra är för politiker. Så att lycka till mig!
men du gissar ju att du bara tänker på gaget inför ett sånt gig.
Oh ja!
Bara det
är pengakåta Josefin som kommer fram.
Ja, men liksom så här, har du ångest inför när du vet att det här grejerna kommer att komma?
Ja, jättemycket ångest.
Vad tänker du då? Säg.
Nej, men jag tänker att jag får den här, jag tänker på det, att just det där ska jag göra om några veckor, och då får jag den där att jag nästan kan göra ett ljud, alltså när jag sitter ensam här ska jag få det där.
Måste du åka långt för dem eller är de i Stockholm?
Nej, jag måste åka en liten bit.
Så det, den turen är också ångestfylld?
Så
det värsta är...
Att man sitter liksom... Man får sitta ensam och tänka att hur ska det här gå? Och titta på klockan om så många timmar, då det i alla fall över.
Ja, precis. Men tänker du när du går upp på scen inför ett sånt gig, för jag gissar att du har gjort något, lite sådana företagsgig liknande tidigare. Går man bara upp och tänker på, nu är det 15 minuter kvar, nu är det 10 minuter kvar, eller går man ändå in i ett mode på scen, i en stand-up mode?
Ja, det gör jag väl nog. Alltså, det är man ju nästan tvungen till, för annars ska man inte ta sig igenom liksom. Att när man står där så får man liksom bara så bara, ja men nu kör jag bara på. Och om det går åt helvete, då är det ju ändå då är det ju det sämsta man kan göra, att visa det för publiken. Liksom. Man får ju bara spela på att allt är i sin ordning.
Men du, vi backar bandet lite.
Ja. Yeah.
För du började med stand-up, läste jag på internet 2014. Stämmer det?
Korrekt, av internet.
Och sen vet jag inte bara av internet att förra året, hösten 2017, så vann du en utmärkelse.
Ja.
Året, för jag intervjuade Elin Almen här för ett tag sedan.
Ja.
Hon var också nominerad till årets rookie.
Årets nykomling.
Årets rookie, nykomling, säger man det?
Ja, nykomling.
De har bytt namn på det.
De har bytt namn, ja, till ny, för rookie också så, ja. Det där är ju alltid en definitionsfråga.
Precis.
Vad är rookie? Vad är nykomling?
Men hon var ju också nominerad
precis.
Till det. Och hon berättade att hon var extremt arg över att du vann det. Och hon förtjänade att vinna det.
Eftersom jag känner Elin och vi är väldigt bra kompisar, så... Nej.
Nej, det är inte sant. Hon tycker det var jättekul. Men det är ju skitkul. Hur kändes det att vinna den?
Jo, det kändes jätteroligt, såklart. Alltså, ja, det är klart att det är jätteroligt när man har slitit häcken av sig i 4 år. Liksom, och det får man ju på att få på något sätt ett kvitto på att liksom, ja, men vi i branschen, vi ser dig, vi ser ditt slit. Och vi tycker att du är värd det här. För att du har blivit bra, eller du har man, du har kämpat.
Trodde du att du skulle vinna innan?
Alltså jag tänkte nog att jag hade chans, men, ja, men så var det Elin och Johanna. Alltså man vet inte. Alltså du hade ju alltid folk i de där, speciellt i den kategorin tycker jag, så brukar det vara liksom att man tänker att ja, men vem som helst kan verkligen få det av dem.
Men du, om 4 år sedan, då började du med stand-up. Vad hände då?
Jag har liksom teaterbakgrund. Och det är min liksom, det gillar jag fortfarande att göra, eller gör jag fortfarande. Så att, och jag hade egentligen ingen tanke på stand-up. Alltså jag var snarare en av de där som bara, men jag gillar inte stand-up. För det är bara så här under bältet.
Aha, okay.
Jag var lite sån.
När var du sån? Och 2014, eller var det långt innan dess du tyckte?
Nej men alltså, det var långt innan dess, men grejen var den att jag hade inte ens sett stand-up. Liksom. Alltså, jag var inget fan av stand-up. Jag såg inte alls charmen med att gå och titta på stand-up. Jag var en av de där tråkiga som bara, ja, men man går och kollar på stand-up om det är någon kändis.
Mm.
En sån var jag liksom, i såna fall. Så jag hade varit på Norra Brunn någon gång och sett liksom, Johan Glans eller om det var Schiffert eller något sånt. Men det växte lite, tror jag, lite fram lite undermedvetet, för att jag alltid håller på med teater, och sen så började jag hålla på liksom, lite med humor och göra sketcher och sådär, och sen började, det kom lite så här krypande så här stand-up. Nej, men det ska jag aldrig för fan testa på. För fan, vad jobbigt det verkar.
Men hade du kompisar då som så här, tyckte du skulle börja hålla på med det?
Nej.
Men vad var det som var något?
Jag vet inte riktigt vad det var. Alltså det var som att det var bara en känsla, att det bara dök upp så där. Ja, humor, skulle man göra stand-up, men det nej. Och sen det som fick mig, det var att jag gick en kurs på universitet, jag pluggade journalistik för att ha någonting att göra då. Jag hade lite som gett upp min tanke på att komma in på teaterhögskolan som jag hade sökt till väldigt mycket, och bara tänkte, nej men jag måste gå en annan väg. Teaterhögskolan är inte min väg, jag ska gå på ett annat sätt.
Mm.
Och då så var jag bara så här, utled på massa saker och kände, men jag vill utmana mig på något sätt. Så då gick jag en helgkurs i stand-up.
Du gjorde det?
Ja, det var då jag fick för mig att bara, men gör en helgkurs bara för att...
Men skämdes du lite då eftersom du tyckte att det inte var...
Nej, men då hade det liksom, då det här, när jag tyckte så var det liksom längre bak, det hade nog vuxit fram den här stand-up-grejen nu under liksom ett, två år, att det hade liksom dykt upp i mitt mind och bara, tänk om man skulle testa det, nej, sådär.
Och men, hade du ingen liksom så här ingång mot stand-up-världen, du kände inte
nej, jag kände inte en kotte, ingen. Så jag gick den där kursen helt utan att veta varför jag gjorde. Och sen när det gått en som bara var 2 dagar, då kände jag att ja, men jag måste göra det här en gång på riktigt i alla fall. Och sen kan jag sluta. Men jag måste testa på. Och då tog jag väl bara kontakt med folk och gjorde mig ut första gig på Mafia.
Mm-hmm.
Nej, men sen efter första gången, då kände jag liksom bara att det var bara så här, men det här känns, det är någonting med det här som känns väldigt rätt för mig.
Men var du förberedd då inför första gången? Mm. Hur var det då?
Det var fruktansvärt. Alltså jag var så nervös. Jag hade sprungit en hel mil på löpband av nervositet. Så min kropp var som spaghetti. Och på Mafia hade det också varit typ 20 komiker liksom, som skulle gigga. Och jag tror att jag fick vänta liksom, i 3 timmar innan jag fick upp på scen.
Mm.
Men under de 3 timmarna så hann jag alltså bajsa 8 gånger.
Och ja. Det kom något också?
Ja, till slut kom det inte så jättemycket, men det kom något. Det var som att det var en så total detox, liksom. Tarmkölning. Jag känner mig, aldrig känt mig så lätt och ren.
Ja, så ren du måste vara när du stod
på scen. Men fylld av en tomhet, en ångest som istället fyllde hela min kropp. Vi måste göra sig av med allt. All föda, all typ av annat.
Hur kändes, när du stod upp på scen då, kände du, var du fortfarande skitnödig då? Eller var det lugnt?
Nej, men då fanns inte någonting kvar. Då var allt ute. Men min första gång gick väldigt bra, så att det var väl det nog. Jag tror lite så att hade min första gång gått riktigt åt helvete, så ja. Det är ganska viktigt, tror jag, att den första gången går bra för att man ska få lite blodad tand. Sen gick jag andra gången åt helvete.
Ja, det är klart.
Såklart. Då hade man fått hybris och att jag kan det här.
Men sen fortsatte, kände du då liksom så här, det här ska jag göra? Och att det var kul.
Ja, nej men det låter lite så här, men det kändes lite som att men det är någonting med det här som känns väldigt väldigt rätt för mig.
Mm.
Och så bara fortsatte jag gigga och ja, bara nej men jag, det här ska jag fortsätta med tills jag verkligen det ser verkligen typ, jag ska bli bäst. Ja. Nej, men det är ju på något sätt den man har. Annars pallar man ju inte hålla på med det här om man inte någonstans har en, lägger en hög ribba vart man vill nå med det. Att bara ha det som hobby skulle aldrig jag klara av. Då är det så här, varför ska jag åka liksom ut på kvällen och sitta där och liksom
utsätta sig för allting?
Ja, men sitta liksom på Big Ben och vänta att få testa sina nya skämt om det inte är för att man har ett högre mål med det, liksom, vart man ska komma med det.
Mm. Och du sa ju också i början här att du har slitit som ett djur då de senaste 4 åren. Mm. På vilket sätt?
De första 2,5 året, så första halvåret så jobbade jag samtidigt och jag hade en massa ströjobb, så jag jobbade i princip varje dag och så ska jag gigga. Så, och sen så gick jag i en utbildning i 2 år som var väldigt, väldigt krävande. Så att det var, nej, men bara säga, jag har offrat väldigt mycket socialt liv och ja, ekonomiskt, alltså på massa olika sätt bara för att kunna köra stand-up. Har giggat på mycket, skrivit, försökt utvecklas. Mm. Ja.
Och det senaste året har du ju, kan man väl ändå säga att det har flygit som fan för dig?
Mm. Jo, men det har ju liksom efter några års slit så har det ju det här året, ja, då har det ju betalat tillbaka sig. Men det är ju inte som att man sätter sig ner och slappnar av, utan det är ju men det är ju verkligen en, man blir ju aldrig klar. Nej. Och man är ju alltid lite så här före sig själv att så här, ja, fast nu måste jag bli bättre på det här, jag måste bli bättre på det här. Och det
man hinner knappt ta in att man vann där årets nybörjare. Exakt. För du ska ju bli årets bästa liksom.
Ja,
ja,
ja, så är det verkligen.
Grymt. Jag har ju några standardfrågor här i podden,
ja,
som är lite mer personliga, anser jag. Jag brukar ta dem i en speciell ordning, men jag tar en annan ordning nu bara för den sakens skull.
Mm.
Och då säger jag, min första fråga är, hur hanterar du misslyckanden?
Beror lite på vad det är för typ av ett misslyckande. Men generellt ska jag säga att jag hanterar det dåligt.
Mm. På vilket sätt är dåligt då?
Jag kan gå in i det liksom. Att jag börjar älta det och till sist är jag inte en värdig människa längre.
Vad menar du? Vad är inte värdig människa?
Nej, men lite så destruktivt att jag liksom
mycket självhat.
Ja, faktiskt. Att jag liksom överlag, alltså också med prestationer, om jag gör någonting tycker det är bra, så kan jag ändå alltid hitta ett fel.
Mm-hmm.
Något som jag kunde gjort bättre. Alltid. Nej, men jag har ganska lätt för att klandra mig själv och att det växer sig större än vad det egentligen är.
Mm.
Att såhär, nu händer den här grejen, det betyder att den här grejen kommer hända, så kommer det här, och sen snett sist kommer jag stå där ute på gatan utan boende och inga pengar, inga vänner och vara sjuk och alltså nej, men jag liksom, lite så är det faktiskt.
Du ser liksom, om det är någonting negativt så bara, då kommer det fortsätta.
Ja, då
liksom
går jag in i den svarta tunneln.
Hur kommer du ur den svarta tunneln då?
Nej, jag tror att jag antingen om det finns någon bra person i min närhet som kan liksom få plocka ner mig eller plocka ut mig ur den svarta tunneln och bara, men hallå, liksom, så här, hjälpa mig att byta perspektiv. Men jag har blivit bättre på det själv också, att jag kan se att så här, men vad, nu får jag liksom, man får hitta på sina strategier typ för hur man liksom bara, nej, men nu ska jag flytta mig själv härifrån hit och se de här grejerna.
Mm. Har du någonsin funderat på att sluta med stand-up?
Oh ja,
du har det.
Många gånger.
Är det när du går in i den svarta tunneln?
Ja. Och när man känner, liksom att så här, amen, hur fan, alltså, man ger så mycket av sig själv och det är sån jäkla kamp och det kommer med den här, är det här verkligen värt det? Tänk om jag vaknar upp om så här, 10 år och bara, men Shit, vad mycket tid jag kastat bort nu och det blev ju ingenting.
Ja, nej. Men det känns som att när dina negativa tankar kommer så kommer de då här, så här långsiktigt. Det är inte det här, nu ska jag sluta och sen bara ner. Utan så här, om 10 år, ja, då.
Ja.
Men du har aldrig varit nära att sluta, eller?
Jo, jag hade en period efter den där första förälskelsefasen när man kommer mot den första väggen och bara ska börja klättra upp till nästa nivå.
Mm.
Då var jag faktiskt, och den höll på en ganska lång period. Det höll på i typ ett år åtminstone, men ett år drygt, som jag tyckte att jag bara stod stilla och tänkte att men jag blir inte bättre än så här.
Fortsatte du gigga då? Eller
jag fortsatte gigga. Men, och det var väl det som var, För jag visste, ja, jag fortsatte gigga ändå, men jag tyckte det var jättejobbigt. Alltså jag var så där, det kändes inte roligt längre liksom. Men då var jag faktiskt ganska nära att sluta.
Vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Får man komma då få säga sin bästa också, eller är det bara plocka fram ens negativa?
Ja, men det är för att alla andra poddar man berättar om hur jävla bra de är.
Man är. Just, fin människa. Min är sämsta egenskap är att jag... jag är jävligt envis, och det kan ju faktiskt vara en bra också, men envis kan ju också vara en dålig. Att jag är så här,
men kan alltså, inte... Är du envis på ett jobbigt sätt?
Jag kan nog vara det. Jag kan nog vara det. Om jag väl har bestämt mig för någonting, liksom, då ska det, kan fan ingen övertala mig.
Så om man frågar någon annan så här, tycker ni att Josefins envishet är lite jobbig? Skulle de säga ja då?
Inte kanske. Jo, men folk som står mig nära skulle nog tycka det.
Mm.
Folk jag har haft relationer med eller så, de skulle nog kunna tycka att min envishet är lite jobbig. Och vissa tror jag, vet jag också, skulle tycka att den var charmig. och sen som alla, det ska vi ändå också lägga ut här, att som alla komiker, vi har väl kanske en lite mer tillspetsad när...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Narcissistisk sida.
Man är ett litet narcissistiskt as.
Ja, ja. Den tror jag att vi alla kan skriva under.
Det tror jag alla kan skriva under.
Så det, man är fokuserad på sig själv väldigt mycket. Ja.
Då ska du få en bonusfråga. Vilken är din bästa egenskap som människa?
Min bästa egenskap som människa. Jag tycker att jag är ganska öppen av mig. Jag är intresserad av andra människor. Jag är väldigt intresserad av andra människor. Trots att jag har ett narcissistiskt svin i mig, så är jag väldigt, väldigt intresserad. Och jag kan bli väldigt entusiastisk för ganska simpla saker. Jag tror att jag kan vara en väldigt i en grupp, alltså jag kan vara väldigt entusiasmerande, kan man säga så.
Vi säger så.
Ett ord man aldrig skulle vilja använda på scen. Alldeles för svårt att artikulera.
Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Kära Josefin Song, nu ska du få berätta för mig om gig som har tagit ner dig i ditt svarta tunnel. Nu går vi ner dit. Kör.
Då tänkte jag att jag ska börja med ett som är ganska tidigt i min karriär. När man var jättehungrig och bara ville liksom ha alla gig man får. Och då var det här ett gig i Hallstahammar, tror jag.
Varför ligger Hallstahammar?
Ja, men det ligger väl... jag tror att det ligger mot Norrtäljehållet. Jag tror det.
Säkert. Ja. Vad var det för typ av gig då?
Och det var ju tillsammans med en bokare som... alla hans gig var ganska dystra.
Men var det klubb eller var det företagsgig? Eller vad var
nej, det var någonting som han hade ordnat då på någon av deras Halsta Hammars, någon jäkla så här get-together lokal. Men det var någon rekfrossa där.
Mm.
Så att det var liksom Halsta Hammar, ni vet, sån liten håla, alla känner alla. Och nu ska de liksom gratis sprit och, eller gratis, nej, men liksom ett paket, och så får de äta hur mycket rekor och dricka hur mycket alkohol de vill, typ.
Mm.
Och vi kommer dit.
Hur länge hade du kört då?
Ett halvår kanske. Ja. Mm. Mm. Man var liksom Bambi.
Man var inte färdig för räkfrosse-gigget. Liksom.
Nej, exakt. Och speciellt inte med en så dålig arrangör som jag slänger ut att den här personen är. För det är han.
Vad heter han?
Tom Fredriksson. Nej, men det, han har inte ordnat många bra gig i sitt liv det, när det kommer till stand-up. Den står jag för. Hade inte gjort då, men gör jag nu. Men hans gig har ju varit jättelärorika. Det här var ett av dem. och så var det jag och så var det två andra komiker, Lasse Nilsson och Ryan Bussell. Och de hade liksom kört längre än mig. Och jag skulle såklart köra först. Ganska dåligt, för att liksom, man ska inte sätta någon som är så ny i ett sånt sammanhang och köra först, utan någon av dem. Jag borde ha varit i mitten.
Mm.
Och så är det här stället då, det är liksom, man ser redan det där gubbgäng, Halsta Hammars gubbgäng som sitter där, och liksom man ser att de här liksom kommer att skoja över borden. De vill köra sin egen lilla show där inför Halsta Hammar. De vill sätta sig i respekt för alla andra Halsta Hammar bor genom att sitta där och liksom säga roliga instick.
Ja, de kommer ju inte gå upp och låta dig göra din show i fred.
Nej. Men, och scenen bestod också av någon slags liten back, som tre eller som tre trall.
Ja.
Med någon matta på. Ljudet var lite så här glappigt, och så var det en lampa. Deras strålkastare var mer av någon slags diskolampa som var rakt i ens face, och då bytte ljus hela tiden, så blå, lila.
Va? Det låter jättekonstigt.
Röd, orange, gul. Och så började det om blå, lila.
Och där sitter folk och trycker räkor och dricker massa sprit. Och är från Halsta Hammar.
Och Tom börjar ju då gå upp och ska komfa inom situationstecken. och han går upp där och de kastar ju sig på honom som en liten köttbit. Alltså, han ska försöka få rikta uppmärksamhet i scenen. Han bara, hej Halsta Hammar. Och han ska han ge sig på lite publiksnack där och vänder sig till det Halsta Hammar-gubbebordet. Och han bara, hej, vad heter ni? Bullen!
Fan!
Bullen! Skål, Bullen! Ja, men då är det väl dags för mig att släppa på den första komikern. Alltså han...
Och det är hans komf?
Ja!
22 sekunders komf?
Ja!
Ah, ja, ja. Och du var taggad?
Ja.
Och du kände, det här har jag?
Ja!
Åh, vad mörkt!
Så jag går upp där på den här lilla trallen och står där och försöker. Och de liksom sitter ju och så här, men nu kommenterar allt jag säger och kör sin egen lilla, liksom, så. Det är som att det man har... fyra stycken så här sidekicks där som kör sin egen grej. Och under att jag står på scen, så då inser de också att den här blinkande lampan som vi har, den är kanske ganska dålig. Vi kanske ska försöka stanna den på ett ljus så att den inte blinkar.
Alltså, Tom inser det, eller
jag tror att det var Tom som inser det, men det var någon annan som liksom var arrangör på stället också, som då kommer, den där lampan är liksom, alltså den är typ från, det är 2-3 meter från den här lilla trätrallen som jag står på, som någon kommer med en stol, ställer sig upp på stolen och börjar skruva mitt under mitt set. Men då, så att det ska stanna på ett ljus så att det inte ska hålla på att blinka. Jag vet inte om jag får, om jag liksom blir orange.
Vad fick du för färg då?
Jag vet, kommer inte ihåg om det var orange eller rosa eller någonting som de lyckas få den att stanna på.
Men hur går det för dig då?
Dåligt.
Ja, men kan du, får du ut någonting mot det där? Alltså det är ju så mycket konstiga saker som händer där samtidigt.
Nej, men ni vet, så sitter de här liksom lite mer städade paren i 35-årsåldern och liksom tittar medlidsamt på en för att man står där och försöker liksom... Mm. Och det här gubbgänget sen då som...
Fick du något skratt?
Ja, men jag tror jag fick lite skratt, men det var ju det var ju hemskt.
Men tyckte du att du kunde att du löste det bra, eller var det bara så här, nej, det här är bara skit?
Jag tyckte att, nej, men nu är så jävla länge sen så jag minns inte riktigt, men det känns som att så här, för att ha varit så ny så kunde det ha gått mycket mer åt helvete än vad det gjorde. Men sen kände jag också så här, det var ju inte jag som fuckade upp från första början. Men jag åt av räkfrossan. Det gjorde jag.
Åh, vad bra.
Tryckte i mig. Passade på.
Hur mådde du efteråt? Inte efter räkorna då, men efter gigget.
Nej, men det var väl så där att man ville liksom helst bara åka snabbt därifrån.
Mm.
Jag tror det kom fram några från publiken, om det som hade gett en medlidsamma blickar och var sådär, ja, men ja, såhär, du var jätteduktig, men såhär, de är så jobbiga de här.
De känner
Hasse
varandra.
Hasse och Bosse och vad de heter. Ja, men det var lite sådär, kan vi åka hem nu? Mm. Jag vill hem till min säng. Jag vill gråta och titta på någon serie om folk som har det ännu värre. Om gatubarn i Bombay eller något sånt. Det är vad jag behöver nu.
Ja.
Mm. Sen har vi... Den är ju lite liknande, men den är ganska ny. Fast det slutar i och för sig... Det gick bra, trots allt. Men just den här ångesten innan som man pratar om komiker, den var enorm. Det var i Norrtälje.
Det var i Norrtälje, min hemstad. Hallå.
Då skulle jag göra ett företagsgig för anställda för Norrtäljeanstalten.
Mm. Jag känner några som jobbar där. Mm. Det är lite kul.
Och då, jag vet inte varför jag hade någon tanke om att såhär, ja, men kriminalvårdade, det måste ju vara städade människor. Så tänker man, för att de ska vara bra förebilder till internerna. Men nej.
Man glömmer bort att det här är ju väktare som inte fick jobbet som väktare.
Ja.
Typ.
Det här är interner som inte har åkt fast, skulle jag säga. Nej, men alltså hade jag sett dem där hade jag inte vetat så här, är du plit, är du fånge? Alltså,
Men var det stökigt eller?
Det var så jävla stökigt. Och där var det också det här gubbgänget som bara, åh, Mats, ta in ett flak! Öl, menar han då. Nej, men alltså, fy fan. Nej, det var så fruktansvärt när man... Alltså det, och jag var där tidigt. Alltså jag var där liksom typ 2,5 timme innan. Det var dags att gå upp på scen, för de ville att vi skulle vara där så i tid.
Mm-hmm.
Och då bara liksom man sitter och ser det här spektaklet. Alltså ångest, när man inser att det här kommer ju gå åt helvete. Och det är så här, vi har vårt... liksom bord där vi får sitta innan, också så här 3 meter ifrån det här värsta gubbordet. Så det är det man har i sitt face när man sitter och går igenom sina skämt i huvudet, så ser man det här.
Man ser hur den blir fullare och fullare.
Ja, men det är liksom Katla. Det är liksom, ja, de blir fullare och fullare och skrenar och skriker och det är bara gubbar. Och så kommer det också, men det är så hemskt, så kommer det också någon kvinna typ där och säger hej till dem, för det är hennes arbetskamrater. Och så är det en av de här gubbarna som bara reser sig upp och nu hittar jag på något namn, Karin ska krama henne. Hon bara backar långsamt. Jag vill inte krama
hon
dig.
Hon vill bort från dem. Liksom.
Ja, det var lite så här, undrar om de hade något MeToo-upprop. Ja, det känns säkert. Som att det finns saker att säga. Men nu ska jag inte helt klanka ner på något Norrtäljeanstalten, för de var jättefina sen. Men alltså, och just den här ångesten innan var verkligen, det var så fruktansvärt. Det var verkligen att jag gick helt in, jag var redan halvvägs in i svarta tunneln innan jag ens hade gått på. För att jag tänkte att men det här kommer att vara så fruktansvärt hemskt att jag kommer att, usch.
Men gigget gick?
Det gick bra faktiskt.
Det gick bra.
Så här, jo, men det gick jättebra. med tanke på förutsättningarna. Sen är det också en sån där kväll. De har sagt att ja, men du kan väl köra en halvtimme. Och den önskemålet har kommit för en person som inte har ett begrepp om vad en halvtimme betyder när det kommer till stand-up för fulla anställda. Mm. Utan de orkar max i 15.
Mm.
Sen vill de gå ut och röka eller gå till baren eller någonting sånt. Så lite så var det ju att jag började känna att så här, ja men okej, så här, jag stryker den och jag stryker den och jag stryker den och jag stryker den för att det är ingen idé. Men det gick jättebra. Alltså efteråt hade de var jättenöjda.
Men den här införkänslan när det är sån ångestfylld, sitter du då liksom tillsammans med de andra komikerna och delar den ångesten, eller är det någonting som bara du har inom dig?
Nej, man tittar ju på varandra med liksom
och alla
skräcken. Det är som att man står på ett så här sjunkande käpp och man vet att man ska simma i det där mörka havet och någon av oss kanske kommer att klara sig.
Ja, det är mörkt. Men det var skönt ändå. Då gick det ju ändå bra sen.
Ja, nej men det, ja, det, och det är nästan det mest fantastiska. Alltså man är ju glad när man gör ett riktigt bra gig. Och man är glad när man gör det på en bra klubb där allting är bra. Men man är nästan ännu gladare när förutsättningarna har varit riktigt skakiga. Och man lyckas göra ett bra gig ändå.
Mm.
Då känner man ju sig som lite queen. Mm. Liksom.
Snyggt. Bra.
Ja. Undrar om jag har något mer som jag kommer på.
Det var ändå ganska smärtfritt förutom den första.
Det var ganska smärtfritt och jag har verkligen suttit och tänkt att har jag så här kan jag ju säga att jag har ju också tackat nej till gig som har varit ganska bra eller bra betalda, men det hade kunnat begära liksom bättre än klubbgig.
Mm.
Men jag har tackat nej för jag har liksom redan på förfrågan insett att det här kommer inte att bli bra. Jag vill inte behöva flyga till ett ställe för att uppträda för liksom hem- och skolas förening med så här föräldrar och lärare och jag ska komma där och dra mina snoppskämt liksom. Det kommer inte att bli lyckat. Och redan där säger jag stopp.
Då liksom så här undviker du det, de giggen på förhand.
Precis.
Men det är ändå inte många som alltså som, eftersom du ändå bara hållit på i 4 år så är det väldigt många som jag vet liksom de första åren är det ju verkligen då tar ju, då blir det ju sådana där skitgig. Men då har du kunnat undvika dem. Det är skickligt.
Jag har varit klok på gott och ont. För man lär ju sig också. Nu har jag börjat komma dit att jag kan inte längre säga nej för att jag behöver pengarna liksom. Mm. Och jag måste ju typ men det är en ångest och jag är ju säker på att jag kommer ju ha några riktiga sådana fruktansvärda gig också. De kommer ju att komma, det är ju företagsgiggen som ofta blir de mest fruktansvärda.
Ja, du har ju här om några veckor, sa du, någonting, något fruktansvärt.
Ja. Det tornar upp sig i min kalender.
Varje dag, du har så dag att kryssa för i kalendern, ändå närmare.
Nej, men det är ett nästa helg faktiskt som jag är ganska nervös för. Och det är på Åland och det är på mässa och min bror ska till Åland också den helgen. Och han skrev till mig idag bara, men vi tar kvällsbåten på fredag så här, typ ska vi åka tillsammans. Mm. Han har liksom barn och hund och tjej och jag bara jag är ingen rolig, jag kommer att vara ett nervvrak. Jag är ingen person som ska vara i närheten av en 2-åring och en hund. Det är inte bra. Liksom. Jag gick inte på lördag.
Men är det så att du inför gig så är du...
Ja. Jag vill inte vara med andra. Jag vill vara ensam i mitt svarta hål.
Åh, men gud vad härligt. Ska vi börja runda av då?
Ja, jag känner mig klar.
Mm. Ska vill göra reklam för någonting än en gång då innan vi avslutar?
Följ mig jättegärna på Instagram.
Mm.
För att där finns jag och så lägger upp reklam för när och var jag ska gigga och lite annat kul.
Gör det. Följ Josefin Sonck på Instagram. Där heter hon Josefin Sonck.
Mm.
Och mig kan man också följa på Instagram. Jag heter Niklas Runsten. Och om ni tycker att den här podden är bra så får ni jättegärna höra av er. Ni kan antingen skriva till mig eller skriva till Josefin om man vill. Och säg vad ni tyckte om henne i den här podden. Och så hörs vi igen nästa vecka. Då är det en ny komiker och nya vidriga gig som ska diskuteras. Puss och hej! And the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.